Det sista predikan i en serie med en mycket speciell rubrik, kristna ateister. När vi tror på Gud men lever som han inte finns. Och nu ska jag tala över rubriken när vi tror på Gud men tiger om vår tro. Det är ganska mycket av kristen ateism. Här. Alltså det är många områden i våra liv där vi inte lever på ett sätt som visar att Kristus är verklig. Det är alldeles för få människor här idag som inte känner Jesus. Och det beror på att det är en ytlighet i våra liv. Det beror på en många gånger en halvhjärtad efterföljelse. En kristen ateist ställs inför frågan, är det riktigt med vad Bibeln säger om Jesus? Eller är det bara ett livsval, ett alternativ som man lika gärna kan kvitta? Det här kommer vara en predikan, det vet jag, som skakar om mig och som kommer skaka om dig. Herre, jag ber just nu för du ska dela. Du känner mitt hjärta, du vet allt, Herre. Du vet falskhet som ibland finns, Herre. Högmod som finns. Men också om den längtan som finns, Herre. I Jesu namn. Amen. Den första rubriken är passionerat. Passionerat. Det är goda nyheter att berätta om Jesus. Eller hur? Det är orsaken till varför jag predikar. Det är orsaken till varför jag är pastor överhuvudtaget. Varför är det då så tyst om Jesus? Alltså den största, den helt klart största nyheten, den största av alla berättelser. Varför talar vi så lite om den med andra människor? Den kristna ateisten är tyst. Den kristna ateisten tycker att det är genant, det är pinsamt att tala om Jesus. Den kristna ateisten kan vara väldigt passionerad när det gäller en massa andra saker. Men när det kommer till Jesus, då är man tyst. I Lukas evangeliets 6:e kapitel säger Jesus så här. Vad hjärtat är fullt av talar munnen. Naturligtvis är det så att om våra liv inte vittnar och talar om den Jesus som vi vill tala om, då faller ju orden till marken, eller hur? Det står på ställe i skriften så här. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Och jag tror ju så här. Människor observerar. Människor som inte känner Jesus, som finns i din närhet, de observerar. Mina grannar, de observerar mig. Helt övertygad är jag att när grannarna såg mig sätta mig i bilen i morse för att åka till kyrkan, så vet de. Christer, han åker till kyrkan. Men hur många gånger har jag talat med mina grannar om varför jag åker till kyrkan? Det som gjort skillnad i ditt liv. Om Kristus har gjort skillnad i ditt liv. Kristus kan få göra skillnad i andra människors liv. Om du visste att det enda som krävdes var att du tog ett steg, ett första steg i mötet med en andra människa. Om du visste att det var det enda som krävdes för att den skulle förstå vem Jesus är, skulle du ta det steget? Skulle du ta det steget? Den kristna ateisten vill inte tränga sig på. Men vad betyder det att Jesus är Herre. Vad betyder det? Filipperbrevets andra kapitel, vers 9. Därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus är Herren. Det här är ju anledningen till vårt vittnesbörd. Eller hur? Jesus är Herre. Varför ska vi annars tala om han inte är Herre? Det är därför ett namn som väcker så mycket reaktioner. Därför är det ett namn som kan splittra människor, som kan splittra familjer. Jag bad för en tid sedan för en person som ville ha förbön därför att det fanns ett sånt motstånd mot Jesus i den här människan. Måste vi tala om Jesus? Kan vi tala om Gud? Tala om godheten? Men korset är inte bara en symbol. Vi ska med stor frimodighet berätta om Jesus. De goda nyheterna. Och därför att Jesus, han är Herre. En kristen ateist behöver förstå betydelsen av att Jesus är Herre. Och följden av att han är Herre. Är ni med? Jesus han säger ju så här: jag är vägen, sanningen och livet. Det betyder att han inte är bara en av vägarna. Att han inte bara är en av alternativa sanningar. Eller att han är en alternativ livsstil. Det betyder att det kommer aldrig vara accepterat. Du blir aldrig accepterad. Du blir aldrig populär. Om du lyfter Jesus. Jag vill tala om en annan viktig aspekt av evangeliet. Det som är sant, det är sant. Eller hur? Det som är sant, det är sant. Oavsett vad människor tycker. Oavsett hur pass intolerant det är att tala om Jesus. Men det som är sant, det är sant. Alltså det är ju en dårskap. Bibeln säger också att det är en dårskap att tala om Jesus. Det är en dårskap. Att tala om en korsfäst Gud. När jag var tonåring så, när jag gick på gymnasiet så började det bubbla hos mig. Och jag var ensam kristen i min klass. Favoritobjektet att attackera då det gäller dårskapen. Att tro på Gud. Ännu mer dårskap att tro på Jesus. Jag var en dåre. En dåre. Det står så här i skriften. Första Korinthierbrevet. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten. Och för hedningarna en dårskap. Men för det kallade både judar och greker. Predikar vi Kristus som Guds kraft. Och Guds vishet. Många kristna ateister, de får tunghäfta. Vad ska man säga? Jag är också där ibland, man får tunghäfta. Ibland kan det vara, kan det komma till mig, ska jag verkligen säga att jag är pastor? Det är en dårskap. Men det som är sant, det är sant. Är ni med? Det som är sant, det är sant. Det är inte vår uppgift, det är inte din uppgift att övertyga. Även när du får tunghäfta, även när du tycker att det här samtalet det förlorar jag. Okej, jag är en dåre, men det är inte din uppgift. Det du ska göra, du ska berätta om Jesus. Berätta om honom som har gjort skillnad i ditt liv. För den Jesus som har gjort skillnad i ditt liv, han kan göra en skillnad i varenda människas liv. Det var det första passionerat. Det andra vi talar om. Kärleksfullt. När vi tror på Gud men tiger om vår tro. Alla människor är älskade av Gud. Det här är drivkraft. Människan är älskad av Gud. Men vet ni vad? Den kristna ateisten har svårt att lita på att man är älskad. Hur ska en person som inte litar på, inte tror på att man är älskad, hur kan en sån person tala med andra människor om Guds kärlek? Det finns inget att förmedla. Det blir tomma ord. Vi tar med er till en berättelse i Lukas evangeliet. Där vi möter en kvinna som hade förstått vad det innebar att vara älskad. Och så finns det en annan person i berättelsen som inte hade förstått vad det var att vara älskad. Den ena är vad Bibeln kallar, författaren skriver att det är en synderska. Och den som inte har förstått detta, det är en farisé. Berättelsen finns i Lukas kapitel 7, vers 36-50. Vers 38, så har vi kvinnan som hade fått uppleva och förstå vad Guds kärlek är. Och det är Jesus som är centralfigur i berättelsen såklart. Och hon ställde sig bakom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torka dem med sitt hår. Vad vittnade det här om? Guds kärlek, eller hur? Så har vi farisén som inte hade förstått att Gud älskar. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte, om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. En sån kontrast. Den kristna ateisten har svårt med Guds kärlek, har svårt att tala om Guds kärlek, svårt, kan inte heller ta emot Guds kärlek. Är du en kristen ateist? Men vet du vad? Det sker hela tiden under med kristna ateister. Jag predikade i en kyrka en gång och jag talade om vad som skulle känneteckna en kyrka, att en kyrka ska dofta Jesus och att Gud älskar människor, Gud älskar syndare. Och en person reser sig upp mitt i gudstjänsten den första advent, den stora högtiden. På kyrktorget så ropar hon ut, jag står inte ut att höra på detta. Och så var det ganska många kommentarer om mig som predikant och pastor. Men jag har mött den här kvinnan senare. Tror ni att något är annorlunda i den kvinnans liv? Vad är annorlunda? Guds kärlek. Guds kärlek. En annan människa är aldrig ett objekt. En människa som behöver Gud är inte ett objekt som behöver få ordning på saker och ting i sitt liv. Den kristna ateisten är självgod. Den kristna ateisten är stolt. Den kristna ateisten ser inte problematiken i sitt eget liv. Men hur såg Jesus? Hur såg Jesus på dem som behövde honom? Det finns en berättelse i Markus evangeliets femte kapitel. En berättelse om en kvinna. Markus berättar att hon har svåra blödningar. Ständiga blödningar. Och det gjorde henne oren. Hon var inte en del av det offentliga samhället. Men den här kvinnan har hört om Jesus. Och trots att hon var oren, trots att hon inte skulle vara i närheten av en sån som Jesus, vad gör hon? Jo, hon söker sig fram. Och det står så här. På en gång upphörde hennes blödningar. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Hon rör vid tofsen av hans mantel, kan man läsa. Och så har vi Jesu lärjungar som var väldigt mycket av kristna ateister. De förstod inte vad Jesus höll på med. När Jesus ställer frågan, vem rörde vid mig? Så säger lärjungarna så här. Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar, vem rörde vid dig? Den här kvinnan var inget objekt för Jesus. Eller hur? Det var en kvinna som inte var som de andra. Det var en kvinna som var utstött och hon var oren. Vad gör Jesus inför alla dessa människor? Därför det står så här. Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. Och så kan man läsa i berättelsen att hon skakande kommer fram till Jesus. Och där inför alla människor så upprättar Jesus denna kvinna som människa på alla sätt. Varför tiger vi om vår tro? Varför tiger vi om Jesus? En kristen ateist ser inte på det sättet på människor som Jesus gör. Och det här avslöjas väldigt fort i våra liv. Om det är ett äkta intresse för människor på det sätt som Jesus har, eller om det bara är en yttre fasad, lite lagom så där. Han fortsatte att se sig omkring efter kvinnan. Varför tiger vi om vår tro? En sak till här. Människan är skapad för att leva i evighet. Det här är min övertygelse utifrån Bibeln. Men den kristna ateisten tror inte på helvetets existens. Därför bryr man sig inte. Det är pinsamt, det är genant att tala om Jesus. Greg som har skrivit boken Kristna ateister, han skriver så här. Om vi verkligen trodde på himlen och helvetet och verkligen brydde oss, skulle vi då inte handla annorlunda än vi gör. Jag ska läsa en text. Man läser Uppenbarelseboken så otäcka texter, eller hur? Och även om det bara är bildspråk alltsammans, det spelar ingen roll. Det är en andlig verklighet. Jag tror på att människan är skapad för gemenskap med Gud. Och när en människa inte lever i gemenskap med Gud, här och nu, så är det tomhet och mörker. Och det är någonting som består i evighetens evighet. Det står i skriften så här, Gud är ljus, står det. Och inget mörker finns i honom. Om det är en fysisk plåga i evighetens evighet eller metaforer för en medveten verklighet. Jag vet inte. Men hur som helst, att vara skild från Gud, det är helvete. En del tror så här, ja, det blir häftigt. Det blir det inte alls. Total isolering, total tomhet. Om du tror att människan är skapad för ett evigt liv. I Romarbrevets 6:e kapitel står det så här. Syndens lön är döden. Men det slutar inte där. Det står, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Och jag tror att det här är ett liv som är verkligt här och nu. Sen blir det mycket bättre. Men bryr vi oss? Bryr vi oss? Jag som pastor håller ett par begravningar med människor som inte haft någon, vad jag vet, en uttalad kristen tro. Och jag bara överlämnar människor i den barmhärtiga Gudens händer. Men vid ett tillfälle vid en begravning, en ganska ung människa som hade dött. Vi var väl två bekännande kristna, vad jag vet, på den här begravningen. Så är det en kvinna som bara kastar sig mot kistan i full förtvivlan. Men budskapet om korset är att det är hopp. Här och nu och evighet. Det sista jag vill tala om, är ni med fortfarande? Övertygande. Vad är det som kan förvandla liv? Vad är det vi ska ägna oss åt? Vad ska vara den största av alla frågor i en kyrka, i en kristen människas liv? Och det är Jesus. Om det vi ägnar oss åt, om vi går till en kyrka, vad den håller på med, om inte det tydligt visar på Jesus Kristus, då ska vi inte ägna oss åt det. Om jag lever mitt sätt, om jag lever mitt liv på ett sätt som inte attraherar, som inte drar människor till Jesus, lever jag mitt liv på ett rätt sätt. Det ska hela tiden vara naturligt att människor kommer till tro. Det ska vara det mest naturliga. Så här verkar det inte alltid i mitt liv. Men det mest naturliga är att man ska få hamna i samtal med människor där du får berätta om Jesus. Alltså, den kristna ateisten, jag vill säga det här, behöver lita på att det är attraktionskraft. Att Jesus är attraktionskraft. Sen vet vi, det är många som inte vill höra. Det är många som spottar. Men det är också många människor som längtar. Som längtar. Jag tänker på Lasse som vi fick höra. Han är hos Jesus. Jag minns en söndag när han kom hit i kyrkan. För 2 år sedan i april. Och vi hamnade på kyrkkaffet. I samtal, och han berättade att jag tror på en högre makt. Jag förstod, så var hans första möte med en frikyrka. Och där i samtalet så berättade han också om sina morföräldrar som var baptister från Sundsvall. Och som hade bett för honom. Söndagen därpå är han tillbaka här. En god vän till mig är här och predikar om det goda livet som Jesus erbjuder. Och han talade tyst, jag vet inte om han hörde predika, men det var någonting som förmedlades. Och när jag ser att vi har, som idag, vi har nattvard, och Lasse kommer fram, och jag tänkte för mig själv, Lasse, vet du vad du gör nu? Vet du vad du gör? Men det visste han. Efter gudstjänsten så kommer han fram och frågar, kan ni be för mig? Och jag hör mig själv ställa frågan, tror du på Jesus? Ja, det gör jag. Vill du ta emot Jesus? Ja, det vill jag. Och då blir jag ännu mer paff. Gud, vad gör jag nu? Och vi ber för honom, och någonting händer i hans liv, och när han åker hem så det är så här, nu måste förklara vad det som har hänt. Men något han säger också, jag har fått en ny ledsagare sen. Jesus. Vad kan förvandla liv? De flesta omvändelser till Jesus Kristus sker genom relationer. Därför får du inte tiga om din tro. Alltså en människa, en ganska enkelt här egentligen. En människa som känner Jesus berättar för en annan människa om Jesus. En vän berättar för en annan vän. Och det här är bibliskt. Alltså det är inte så mycket konstigare egentligen. Man kan läsa om Andreas, lärjungen Andreas, som hade mött Jesus. Och han var ivrig att brodern Petrus skulle få träffa Jesus. Och det står så här i Johannes kapitel 1, vers 41. Han fann först sin broder Simon. Han fann först, märkte ni? Det var iver. Han fann först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias. Och han förde honom till Jesus. Det är dit vi ska föra människor, till Jesus. Det är inte du som förvandlar människors liv. Det är inte du. Det är Jesus. Det händer att människor bara hamnar i en kyrka. Absolut. Därför att Guds ande drar människor till platser, till miljöer där Jesus är. Kristna ateister, de har många relationer med människor som inte tror. Men vilket djup är det i relationen? Det är ingen attraktionskraft i en kristen ateists liv. Är det ett liv som är det bästa sättet att leva på och det bästa sättet att dö på? Om ens kristna tro inte gör mer avtryck, vad är det då? Om människor som finns i min närhet under massor av år, om ingen av dem kommer till tro på Jesus Kristus, då är det något som inte stämmer. Då är det något som inte stämmer. Men det behöver inte fortsätta så här. Min kristna ateisten kan förvandlas. Jag ska snart avsluta min predikan och jag vill tala om att ta vara på de tillfällen som den helige ande ger. Det kan få revolutionera ditt kristna liv om du börjar samarbeta med den helige ande. Och det behöver den kristna ateisten. Den behöver samarbeta med Guds helige ande. Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle, skriver Paulus. Och det här handlar inte bara om de som har evangelistens gåva. Nej. Det är inte bara evangelister som ska föra människor till Jesus. Vem ska föra en människa till Jesus? Ja, alla. Alla. Och ibland kan man tycka, hur kan mitt vardagliga, obetydliga liv göra skillnad? Det är just det kan. För det är just det vardagliga som Gud verkar. Jag vill bara ge ett exempel från en vardag. Det är några år sedan. Jag och några kompisar, vi skulle äta pizza. Oskarshamn är den pizzatätaste staden, tror jag. När det gäller storlek av stad. Och i centrumkärnan så finns det många pizzerier. Vi hade sittat in oss på en pizzeria. Det här är en torsdagkväll. Och när vi kommer fram dit så får jag en märklig anledning till känslan. Men vi ska gå till en annan pizzeria. Som jag tyckte hade mycket godare pizzor. Och jag får med mig hela gänget att vi ska gå liksom 2 kilometer åt andra hållet. Och när vi kommer in på den här pizzerian och vi har beställt våra pizzor. Så sitter det en kvinna med ett ölglas och en cigarett. Och vi var ett gäng där i 20-25 års ålder. Vi pratade ganska vitt och brett om vad som finns i vårt hjärta. Och det var mycket församling och det var mycket Jesus. Och den här kvinnan blandades in i vårt samtal. Hon blev nyfiken för att vi talade om en person som hon kände igen. Och då berättade den här kvinnan att hon hade för ett 20-tal år sedan funnits med i en av frikyrkorna i deras ungdomsarbete. Och sen hade hon flyttat till Stockholm och mycket hade hänt i hennes liv. Vi går hem från den här kvällen där och jag tänkte på den här personen. Var det någon speciell anledning att vi skulle till den här pizzerian? Ninos pizzeria. Goda pizzeri för sig. Det kommer en lördag och jag och Camilla, vi är på stan. Shoppar. Oskarshamn City, det är ni. Jag var inte sugen på att shoppa. Jag går och tar en kaffe på ett kristna café vi hade. Jag kommer dit och när jag sitter där en 10 minuter så kommer den här kvinnan in där. En lördag förmiddag. Och vi hamnar i samtal vid kaffebordet. Då berättar hon så här. Hon hade bett till Gud. Kan inte någon av de här killarna som var på pizzerian. Kan inte de finnas på det här kaféet idag? De kommer dit. Vi bjuder in henne till gudstjänsten på söndagen. Och hon kommer och hon blir då inbjuden till en hemgrupp i kyrkan. Mitt i veckan. Och dagen därpå. Så får några be med frälsning för den här kvinnan. Det här var en predikan om att inte tiga om vår tro.